Jag och Mirja Turestedt läser Merkurium av Ann Rosman i en inspelning från 2012.
Det enda det onda behöver för att vinna är att det goda ingenting gör. Kapitel 1. Stola herrgård, november 2011. Vem kunde tro att den jäveln skulle ge sig på att bestrida pappas testamente? Hugo Ekeblad var röd i ansiktet där han stod med brevet i näven. Den gröna tweedjackan var uppknäppt och slipsen hängde på sned. Och att få kännedom om det i ett brev. Han kan väl för helvete knacka på och prata med oss. Hugos syster och hennes man tittade chockat på honom. Vem är det som har bestridit testamentet? Frågade Magnus. Vem fan tror du? Carl Henrik såklart. Det går väl inte att upphäva testamentet? Advokaterna gick ju igenom allt, sa Maud. Hon tittade undrande på sin make och därefter på sin bror. Att familjen hade haft en konflikt var ingen hemlighet, men att den äldre brodern skulle försöka göra sina båda syskon arvlösa var väl ändå inte möjligt. Maud försökte ta in det brodern sa. Men det blir bättre än så. Han vill dessutom låta det fortsätta vara fideikommiss. Vad är det du säger? Sa Maud och satte sig tungt i den mönstrade soffan i riksrådinnans kammare. Godset, Stola herrgård, var ett av Sveriges få kvarvarande fideikommiss, vilket innebar att marken gått odelad i arv från far till äldste son sedan 1723. Där andra gårdar delats och decimerats genom arvsskiften hade Stola stått intakt genom århundraden. Men att gårdar enbart gick i arv till äldste sonen såg så småningom som otidsenligt och orättvist. Inte bara av arvlösa döttrar och yngre bröder. 1964 trädde lagen om avveckling av fideikommiss i kraft. Den innebar att de kvarvarande fideikommissen skulle upplösas och de stora egendomarna arvsskiftas då fideikommissarien dog. Gamle greve Ekeblad hade skrivit ett testamente över hur fastigheten vid hans frånfälle skulle delas mellan de båda bröderna och systern. Ett testamente som alla för en gång skulle hade varit eniga om. I alla fall hade det verkat så. Men kanske hade Carl Henrik hela tiden haft en annan plan. Först nu kom Maud att tänka på att Gunnel höll på att städa och med all säkerhet hörde hur brodern gormade och skrek. Inte för att det var något nytt. Alla som varit på godset någon längre tid kände till att det fanns gott om konflikter på Stola. En utomstående hade genast sprungit till pressen med uppgifterna. Men här var alla lojala. Åtminstone hoppades Maud det. Gunnel var jämngammal med Maud och hade varit hos familjen sedan dess hon var 16. Precis som hennes mor och mormor innan dess. Och Gunnels son Andreas arbetade med gårdens jordbruk. Maud reste sig ur soffan och gick genom det stora huset för att leta rätt på henne. Trots att hon befann sig flera rum bort kunde hon inte undgå att höra broderns höga stämma. Och alla turer när vi satt och diskuterade om vi skulle behålla hela egendomen intakt och istället göra aktiebolag av det. Som han sa nej till. Det var bättre att var och en fick sin laglott. Han ljög oss rätt upp i ansiktet. Klart att det var bättre så här. Nu blåser han oss på rubbet. Det var nog det som gjorde henne mest besviken, tänkte Maud. Att hon helt och fullt hade litat på sin storebror. Men ju mer hon tänkte efter, desto troligare verkade det att Carl Henrik faktiskt skulle ha kunnat planera detta hela tiden. Det skulle vara typiskt honom. Maud stannade till vid vitrinskåpet i stora matsalen där mors samling av majsenporslin förvarades. Hon hade sett fram emot att kunna säga att pjäserna var hennes, att kunna ge bort några av dem till dottern och svärdottern, men nu visste hon inte. Ingick porslinet i fideikommisset? Var gick gränsen för vad som var deras privata ägodelar och vad som tillhörde egendomen? Maud tittade på den eleganta potpurriurnan med lock. Den var Gunnels favorit och Maud hade tänkt att hon skulle få den vid tillfälle. Hon granskade de målade blommorna mot den vita botten. De förgyllda bronsbeslagen som bildade en ställning för porslinsurnan och det säregna blå mönstret upp till som alltid fick henne att tänka på fiskfjäll eller ormskinn. Bara genom att titta på den förgyllda bronsknoppen på urnans lock visste hon hur den kändes i handen och hur det brukade dofta från rosenbladen som förvarades där i.